Det viktiga är att minnas att jorden ska vara i god status från start, för då får man en högre utväxling helt enkelt av den här strukturkalkningsåtgärden. Och att det är en åtgärd som kan ge väldigt stor utväxling, men man ska också veta att det kanske är ingenting som kommer de första åren. Jag heter Jens Blomqvist, jag är agronom i botten. Jag har arbetat som växtodlingsrådgivare i Skåne på Lundaslätten med jordbruk som finns där. Jag har arbetat som reporter i Lantbrukspress. Sen har jag ägnat mig åt odlingsutveckling i sockerbetor i sockerindustrin ett antal år. Arbetat med kommunikation på Brädersta verken i Sverige, både nationellt och internationellt. Och jag arbetar nu i mitt eget lilla konsultbolag och dessutom så är jag doktorand på halvtid vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och ägnar mig lite där åt fosforfrågor och strukturkalkning. Det är vad jag gör nu.
Och idag tänkte vi att vi skulle gå in på djupet om det här med strukturkalkning. Så kan du förklara vad strukturkalkning är för någonting?
Mm. Ja, det kan jag. Så när vi pratar om strukturkalkning i Sverige så syftar vi på att en kalkning med ett kalkningsmedel som innehåller bränd kalk, alltså kalciumoxid, eller släckt kalk som är kalciumhydroxid. Antingen i ren form, men det är mycket, mycket ovanligt. Eller som en blandprodukt med kalciumkarbonat som är då den vanliga formen av jordbrukskalk som man höjer pH i jorden med. Så det är den absolut överväldigande majoriteten av strukturkalkning sker med just de här blandprodukter. Det finns ett antal på marknaden och de innehåller normalt 15-20% släckt kalk och resten då 80-85% kalciumkarbonat. Det är det vi kallar strukturkalkning, och i Sverige har ungefär 55 000 hektar strukturkalkats under de senaste cirka 10 åren. Och det går hand i hand med ett stöd som finns i Sverige som heter LOVA, lokala vattenvårdsåtgärder, som i sin tur är en konsekvens av EUs vattendirektiv som fattades beslut om för ganska länge sedan och som då implementeras i olika länder inom EU.
Vad är det som kalket gör i jorden?
Alltså det bygger på, strukturkalkning bygger på att kalken reagerar med lerpartiklar som då är den finaste partikelstorleken i mineraljordar. Så en förutsättning för att man ska få en reaktion i jorden är att den innehåller en viss del ler. Så det är ler och kalcium som reagerar med varandra. Och finns det då ler så brukar man tala om tre processer eller tre steg i den här strukturkalkningen. Och det första steget innebär att det sker ett kationbyte. Nu är det markkemi. Och det här kationbytet sker på lerpartiklarnas ytor. Kationbyte. Kationer är positivt laddade joner och leret är negativt laddat. Och det här kationbytet innebär att kalciumjoner de tränger undan andra positivt laddade joner, till exempel natrium och kalium, för att ta två exempel. De tränger undan de här jonerna och så sätter det sig kalcium där istället på lerytorna. Och när det här sker så minskar avståndet, kan man säga. Det är ju på mikronivå nu då, va? Men det minskar mellan lerpartiklarna och de ändrar sin orientering i relation till varandra. Och då uppfattar man den som torrare och det blir mindre kletig, mindre såpig. Och när de här lerpartiklarna ändrar sin orientering så lockas leret ut. Alltså det aggregerar, det bildar små mikroaggregat. Och det är det som är ett första steg i den här strukturkalkningsprocessen. Det är nummer ett. Det andra som sker är att kalciumhydroxid, den släkta kalken som finns i de här blandprodukterna, plockar upp koldioxid från luften faktiskt. Och så bildas det då kalciumkarbonatbryggor mellan lerpartiklarna. Och det sker inne i de här små mikroaggregaten och det sker mellan mikroaggregaten. Och det här kan man kan se det här. Man kan se det här med elektronmikroskop till exempel. Och det här kallas murbruksbildning. Och det är samma process som när man murar en grund med tegelsten och murbruk däremellan. Det är ungefär samma process. Det var nummer två. Och det tredje som händer med strukturkalkning, det är någonting under ett svårt ord. Det heter putzolanreaktioner. Det är väldigt starka bindningar som bildas i jorden. Och det kommer sig av att i fickor i jorden när man strukturkalkar så stiger pH till ganska höga nivåer. Lokalt kan det vara ända upp till pH 10-12 där kalken hamnar då. Och i de här små fickorna i jorden så blir det som en attack på lermineralens strukturer. Man löser upp lermineralerna och så bildas det istället nya starka föreningar. Och det här kallas, på engelska pratar man om att det är en form av cementering, och det är det tredje steget. Så först kationbyte och sen murbruksbildning och sen cementering. Det är de tre delarna som pratar om.
Och det här var verkligen kemi. Så om jag frågar då som en lekman, vad händer med jorden?
Mm. Ja, det viktigaste då, det är ju att man stärker jorden. Jorden blir helt enkelt mer motståndskraftig, och vi mäter det. Vi pratar om att man förbättrar jordens aggregatstabilitet. Alltså den håller ihop bättre och den blir inte lika känslig för stress. Stress i betydelsen stora vattenmängder. När det regnar mycket så håller aggregaten ihop lite bättre. Det är det som är liksom det stora numret med strukturkalkning. Och det är därför man får ett stöd i Sverige, det här LOVA-stödet, för att inte eller för att jorden ska hålla ihop lite bättre, och när den gör det så minskar risken för fosforutlakning. Det är det som är grunden i det hela. Och det är det som är poängen och finessen med strukturkalkningen. Att man minskar de förlusterna. Eller risken för förluster minskar, kan man säga.
Hur mycket ler behöver jorden innehålla för att strukturkalkningen ska göra nytta?
Ja, det är en mycket bra fråga. Och det brottas vi med. Alltså generellt talar vi om att det ska vara i Sverige en åtminstone en lätt lera, och det definierar vi som jordar som innehåller 15% ler och uppåt. Och vi arbetar väl efter teorin att ju högre lerhalt desto större effekt kan man få av strukturkalkning. Men det är mer komplext än så.
Hur går det till när man strukturkalkar? Hur ser det ut för lantbrukaren som ska göra en strukturkalkning på sina marker? Hur ska man tänka? Mm. När ska man göra det?
Ja, det viktiga är nog att man har en god struktur från start. För vad strukturkalkningen gör, att den låser fast eller permanentar den struktur man som jorden befinner sig i. Och är den bra så kan man permanenta en bra struktur. Och är den dålig kan man då andra sidan göra bort sig och permanenta en dålig struktur på jorden. Va? Och jag har sett exempel på båda två. Så en utgångspunkt är en bra status på jorden. Och det innebär i Sverige har det ofta, eller blivit så de senaste åren, att det är efter höstrapp. Det är en tidigt mognande gröda. Jorden är torr. Men det går också bra efter ett vallbrott till exempel. Men en status på jorden som är god helt enkelt. Och det innebär framför allt att man måste ha en dränering som fungerar. Alltså det måste torka ut jorden, annars så är det dåliga odds. Så torr jord, fungerande dränering och varm jord är också viktigt. Och det har vi i fältförsök i Skåne där jag har min bas. Där har vi sett skillnader som är mätbara på spridning i augusti, mitten på augusti och en månad senare, mitten på september. Vi får en bättre effekt helt enkelt av samma mängd strukturkalk om vi sprider den tidigt jämfört med att sprida den sent. Och sen det är en annan sak som är jätteviktig är att man blandar in kalken noggrant. Och då har det utkristalliserats någon grundregel att man kör minst två korsande överfarter mellan kultivator på något sätt till det djup som man normalt annars bearbetar. Och hellre lägga mycket krut på att köra kanske en tredje gång än att göra någonting annat. För det där har man ofta tillbaka i god effekt på strukturkalkningen.
Kan man säga hur mycket man kan få fosforavrinningen att minska?
Det kan man. Man kan, eller så här, vi har ett indirekt mått på risken för fosforförluster. Och nu blir det komplicerat igen då, eller... Vi mäter på de här aggregaten som vi plockar in från fält så mäter vi något som kallas turbiditet. Och det är i princip så är det grumligt vattnet är på vatten som rinner av från de här jordaggregaten. När vi duschar dem med vatten i en regnsimulator. Så vatten på i en fin dusch och sen så på aggregaten, under aggregaten så mäter vi. Plockar vi upp vatten och så mäter vi hur grumligt det är. Va? Och den här grumligheten är då ett indirekt mått på hur mycket lerpartiklar som lossnar från aggregaten. Och är det klart vatten så är det lägre fosforförluster och är det grumligt vatten så är det högre fosforförluster. Det finns en koppling däremellan. Va? Och på det här sättet så kan vi då uttala oss om risken för fosforförluster. Och det är lite olika försöksserier som jag har varit involverad i så har det varit allt ifrån 15 upp till 35% minskning av den här risken för fosforförluster. Och då vill jag då säga eller påpeka att det där är medeltal från olika försök. Och vårt problem som vi måste komma vidare med är att det finns ett så kallat samspel. Det betyder att alla lerjordar reagerar inte på samma sätt. Ibland får vi en väldigt stark reaktion som vi förväntar oss och önskar. En bättre aggregatstabilitet. Och ibland är jordarna helt oberörda. Och varför vet vi inte. Men vi arbetar på det och vi tror att till exempel pH från start en förklaring. Lerhalt är en annan. Men också vilka lermineral som finns i lerfraktionen. Men som sammanfattning av detta så kanske gissningsvis ungefär 20% eller något sånt där kan man ungefär minska risken för fosforförluster med.
Finns det några nackdelar med strukturkalkning?
Ja, det gör det. Det har jag sett ibland att vi kan få mikronäringsbrister. Och det har jag mätt både i i jorden och i kärnan, i spannmålskärnan. Men man kan säga väl generellt att det har varit fallet när pH har varit högt från start i jorden. Alltså om man strukturkalkar en jord med ett högt start pH, så har vi noterat de här nackdelarna. Man kan väl generellt säga att nackdelen med strukturkalkning är samma som nackdelarna med kalkning. Att har man ett högt pH från start, så kan man till exempel få manganbrist i grödan.
Vi pratar om att status i marken behöver vara god innan man strukturkalkar. Kan man förbättra status på något sätt och förbereda då? Du pratade om att höstraps var en bra gröda att odla innan. Finns det några andra sätt att förbättra jordens struktur och status innan man strukturkalkar?
Ja, avvattning skulle jag säga är A och O. Alltså att ha en fungerande dränering så att jorden helt enkelt torkar upp. Det är väl det viktigaste. Det är väl det man ska lägga pengarna på och investera. Om man ska göra någonting med sin åkermark, så se till att avvattningen fungerar. Det skulle jag säga är det viktigaste.
Då pratar vi om alltså växtföljd, eller att man väljer rätt gröda, och sen dränering är åtgärder som man kan kombinera med strukturkalkning. Finns det några fler som är bra metoder ur vattenskyddshänseende att kombinera med strukturkalkning?
Ja, nu lyfter vi blicken och zoomar ut lite då, bort från strukturkalkning. Och det viktigaste är väl i så fall skyddszoner. Alltså kantzoner med gräs till exempel, som fungerar som stopp då för avrinning, ytavrinning från åkermark. Eller, vilket också ju förekommer i Sverige, alltså fosfordammar där vatten får sedimentera och man sen tar hand om sedimentet där det innehåller, som innehåller mycket fosfor.
Bra, jag börjar vara nöjd. Har jag missat någonting viktigt?
Det tror jag inte. Det viktiga är att minnas att jorden ska vara i god status från start, för då får man en högre utväxling helt enkelt av den här strukturkalkningsåtgärden. Och att det är en åtgärd som kan ge väldigt stor utväxling. Men man ska också veta att det kanske är ingenting som kommer de första åren. Utan det märker vi i försöken, att ibland så kommer effekten liksom pö om pö successivt. Och man kanske har den största effekten efter ett par, tre år när man börjar se effekten på jorden. Både i form av förbättrad aggregatstabilitet, och man kan få mindre slamning i jorden och lite snabbare upptorkning. Det är oftast subtila skillnader, men vi mäter oss fram till dem. De sammanlagt så har det en ganska stor effekt.
Då får jag tacka och hoppas att vi får önska dig välkommen till Åland vid ett senare tillfälle.
Tack.